Hoy Audio presenterar
I skuggan av Natan, texter av Helge Söderblom, av Ommi Söderblom, inläst av Håkan Julander. Dedikation till Robert och inga mer. Prolog. Ni får ta mig som jag är. Jag är ju son till en sinnessjuk, brukade min pappa säga. Han var på dagen 4 år och 11 månader när hans far, Helge Söderblom, dog den 7 januari 1932. Dagen efter skulle Helge, som då var intagen på mentalsjukhus, ha fyllt 36 år. Ett halvår tidigare hade Helges far, ärkebiskopen Natan Söderblom, gått bort. Natan Söderblom, den internationellt respekterade teologen och Sveriges mest kände folkligt förankrade kyrkoledare, vann 1914 den märkligaste ärkebiskopsvalsegern i svensk historia. Mot alla odds och trots att han var ifrågasatt slungades han in i maktens centrum och brände liv i en slumrande teologi. Han blev den tidens moraliska förebild som förkunnade religiös tolerans och mänskliga rättigheter och som lyckades överbrygga en ideologisk klyfta vilken kristenheten levt med i 1600 år. När han dog var han en av landets mest dominerande personligheter. Landsorg proklamerades och jordfästningen fick karaktär av statsbegravning. Enligt Gustav den V:s beslut hedrades Natan Söderblom med gravsättning i Uppsala domkyrka. Det var fosterlandets tack till nationalsymbolen, den store humanisten, religionshistorikern, förra århundradets största svenske vältalare, den lysande essayisten, Nobelpristagaren och framförallt fredsstiftaren. Tillsammans med sin hustru fick min farfars far en stor familj. Förutom alla gåvor livet gav Natan födde Anna honom 12 barn. Flera av dem var rikt utrustade. Några bar på talanger utöver det vanliga och kunde kanske ha fått bli ihågkomna om de valt rätt livsinriktning och inte burit oket av att ha en stor, berömd man till far. Ibland nämns någon av dem i förbegående, gärna i en skabrös skröna. Men min farfar Helge Söderblom är utsuddad från alla berättelser. Varför? Frågan har följt mig genom åren och accentuerades när jag började läsa mer om Natan. Skildringarna av honom repeterar samma adjektiv, lysande, glittrande, överdådig. Återkommer gör också vittnesmålen om hans arbetskapacitet och fantastiska vältalighet. Men vem var han egentligen? Kan en människa vara både genial och sympatisk? Hur såg familjen Söderbloms liv ut innanför dörrarna till ärkebiskopens residens? Och hur påverkades deras öden i skuggan av Natan? Det finns en fara för barn till sådana som Natan att de blir menlösa robotar, självömkande, bittra parasiter som lever på den kändes tillgångar och kraft. Hur var det med Söderblomsbarnen? 10 av dem nådde vuxen ålder och borde ju, om inte annat på grund av antalet, ha varit viktiga stationer inte bara i Natans liv utan också för hans arbetssätt, tankar, insatser, utvecklingsprocess och handlingsmönster. Hur påverkade de sin far? Stöttade de honom? Bjöd de honom motstånd? Och hur var det att växa upp med en far som rörde sig med fromhetens attribut och som samtidigt var så kraftfull, så intensiv, så ambitiös och så slösande rikt begåvad? Hur var det hem där så mycket företogs och som föräldrarna ville göra så lyckobringande? Natan talade högst ogärna om sitt privata liv, sina problem eller sina meriter. Men han var medveten om den gärning han var kallad till och visste att han hade resurser att utföra den. Kanske ville han bara verka för detta mål. Någon självbiografi skrev han aldrig. Må hända var det en medveten handling som speglar hans ovilja att komma i särställning. Eventuellt gavs det inte tid till författande av memoarer. Eller så ville han inte rota omkring i sitt förflutna utan låta tiden göra sitt nödvändiga arbete. Fadern manade däremot äldste sonen Helge att följa sitt anlag att skildra och skriva. Gud hade skänkt denne son en stor språklig talang med djup.